är varmt välkommen till Fitnesspodden avsnitt nummer 6, där vi kommer lägga lite mer fokus kring kostbiten och reda ut ett och annat begrepp. Till min hjälp så har jag Anke Sundin, nutritionist. Hej.
Hej.
Hur är det med dig?
Bra, tack.
Härligt.
Ja, hur är det själv?
Ja, det är alltid bra. Alltid kul att träffa dig.
Ja, vad roligt att höra det.
Ja, hur känns formen styrkemässigt?
Det känns bra. Jag tränar mig på hyfsat, tror jag.
Ja.
Ja, jag tycker det är kul att lyfta tungt, sen ställa ner det igen.
Ja, bra. Ni är inga krusiduller där inte.
Nej, verkligen inte.
Du kan få dra lite om din bakgrund, både idrottsmässigt och utbildningsmässigt.
Ja, idrottsmässigt så är jag styrkelyftare till min karriär. Jag har tävlat i styrkelyft i 5-6 år. Gjorde väl min sista tävling 2007. Och styrkelyft och bänkpress är väl som jag har tävlat i. Och framförallt var det bänkpressen som var det roliga. Så, och... har vi några medaljer att skryta om där, guld- och silvermedaljer på SM-nivå då. Och till min utbildning, jag har faktiskt två utbildningar. Jag har en utbildning från Stockholms universitet och Karolinska institutet. Där jag har gått nutritionsprogrammet och så jag är näringsfysiolog. Nutritionist är samma sak, för den som undrar. Och sen så pluggar jag faktiskt nu på Handelshögskolan i Stockholm. Och tar en Masters of Business and Administration, en MBA då, som det heter. Så det är riktigt skoj.
Du har ju ett eget företag också, N-gruppen, eller hur?
Ja, stämmer.
Kan få berätta lite kort om det, vad ni gör?
Ja, håller föreläsningar är det framförallt som är verksamhetens kärna. Och skriver böcker och artiklar. Så det är väl de tre grejerna egentligen som är kärnan i N-gruppen då.
Så. Hur landar du in på kostbanan och styrketräningsbanan?
Ja, det var en... Ja, det är kul. Det finns en rolig anledning till att jag började plugga faktiskt nutrition. Och jag hade en helt fantastisk biologilärare när jag gick i gymnasiet. Som kunde allt. Hon svarade på alla frågor. Och var det något som hon inte kunde svara på så tog hon reda på svaret. Och levererade det. Så att jag tyckte från början att själva ämnet var väldigt intressant. Och sen så tyckte jag att hon var så duktig i det hon gjorde så att jag ville bli... lika duktig, minst lika duktig. Försöka bli minst lika duktig.
Har du tävlat lite i styrkelyft också?
Ja.
Hur ramlade du in där?
Det var faktiskt en kompis till mig. En träningskompis för många herrans år sedan. Som också körde hyfsat hårt. Så hon sa att du kan väl också börja tävla. För hon tävlade. Så att hon slet med mig på någon tävling. Och det gick väl ganska bra på första DM:et där. Så att jag pallrade mig väl in på SM då. Det är inte så svårt. Så viktgränsen är ganska... är ganska lågt satta kan man tycka då. Men så jag började tävla i SM ganska snart.
Hur mycket har du lyft i de olika grenarna?
Jag har lyft som mest i bänk 107,5. Och då är det med tröja. Och det här är några år sedan nu också. Så att med lite utveckling så skulle jag nog kunna pressa lite mer tror jag nu. Men 107,5 i bänk som delgren. Och då fick jag faktiskt guld 2007. Och sen så var det ett sämre resultat viktmässigt, men ett bättre resultat rent medaljmässigt då, året innan. Då var det guld i SM i bänk då, på 102,5. Och sen så har jag väl dragit, tror jag, 150 mark och 140 böj. Så det är inte jättestora vikter där inte. Men det är jäkligt kul.
Det är helt okej.
Ja, det är okej.
Du är en riktig hejare på det här med kost. Och jag brukar prata mycket om det, som sagt, du jobbar ju med det. Och vi tänkte att vi ska börja lite med din syn på kosttillskott och mat. Hur man ska förhålla sig mellan de där två tillsammans.
Kosttillskott är alltid ett komplement till mat. Oavsett vem man är, vad man har för mål, så är maten basen. Och sen så kan en del personer som tränar på relativt hög nivå, vare sig man tävlar eller inte, men man ska träna ganska hårt för att då få, menar jag då, den här legitimiteten så att säga, om du vill då, för att köra med kosttillskott. Det finns några få bra tillskott och så finns det en hel del skräp också kan man väl säga.
Vilka är det som inte är skräp som tycker det kan vara motiverade att använda?
Ja, alltså det finns ju några som har väldigt bra vetenskapligt underlag och det är ju framförallt kreatin då, men även protein med fokus på inte bara essentiella aminosyror utan framförallt BCAA som är grenade aminosyror. Och sen så har vi ju väldigt intressanta studieresultat som kommer nu om nitrat. Så att det är väl några. Jag vet att beta-alanin har det finns också en ganska bra undersökning på det, även om det inte är lika väl studerat än, det är min uppfattning då, som nitrat. Men betalanin är spännande som ämne faktiskt. Det verkar faktiskt som det fungerar.
Hur ser du på det här med att inta isolerade vitaminer i kosttillskottsform? Typ C-vitamin istället för att äta en apelsin, eller att ta nitrat istället för att äta rödbetor eller vad
det är? Ja, det är ju helt förkastligt att äta C-vitamin istället för apelsin. För att jag brukar säga det att i en apelsin så har jag sett siffror på någonstans runt 50 000 olika ämnen som finns i en enda apelsin. Och även om den siffran kanske inte är exakt, det kanske diffar på 10-20 000 uppåt eller neråt, vad vet jag. Men om man är någonstans i härraden av att det är så mycket näringsämnen i apelsin, så är det ju ganska uppenbart att bara isolerat C-vitamin inte kan motsvara alla de ämnena. Så att vi ska vara väldigt, väldigt noga med att inte blanda ihop livsmedel med så att säga kosttillskott.
Vad kan det negativa om man intar bara C-vitamin eller stora mängder, som till exempel om man tar i tillskottsform då ganska mycket?
Det har faktiskt visat sig att vitamin C kan bli en så kallad prooxidant. Så prooxidanter, de gör att vi får en snabbare och större härskningsprocess i kroppen. Och det där är inte bra sannolikt, utan det vi ska göra är att vi undviker stora mängder C-vitamin. För några år sedan så trodde man att eftersom vitamin C är vattenlösligt så kissar man bara ut det som man inte behöver, så man kunde ta hur mycket kosttillskott som helst. Men i dagsläget så har vi väl vänt där och menar att C-vitamin ska vi inte överdosera, för det blir oxidativt. Vilket inte är bra.
Vi går in lite på det här med kosttillskott vid träning, och vi går in lite mer på nutritionen i allmänt. Hur viktig tycker du att den är, och vad bör man inta före, under och efter?
Menar du rent matmässigt?
Exempelvis.
Matmässigt så är det väl viktigt att man kommer till träningen välnutrerad. För de allra flesta så gäller det. Och när jag säger välnutrerad så menar jag dels att man ska ha tillräckligt mycket med energi i kroppen för att man ska orka träna så hårt som man vill. Men sen också att energin kommer i form av näringsämnen som vi gör användning för. Och mat som är bra vid träning, de innehåller mycket protein. Som till exempel ägg och mjölk. Vill man ha något vegetariskt alternativ så kan bönröra exempelvis vara ett jättebra alternativ till fisk och kött och vad det nu kan vara för någonting. Så att någonting som innehåller protein och dessutom är tillräckligt energirikt. Så ska man översätta det till livsmedel, så kan det vara för en vanlig motionär en smörgås med ost och ett glas mjölk. Det kan faktiskt räcka för en vanlig motionär. Och tittar man hos de personerna då som tränar ganska hårt, så behöver det vara lite mer uttänkt än så. Det kanske är ett par ägg och kanske ett glas mjölk till det, eller man kan ta en halv kyckling och ris och broccoli eller någonting sånt där. Så att det verkligen är anpassat för dels träningsnivån men sen också träningsambitionerna.
Är det någonting du tycker att man kan eller bör inta under passet?
Om man är törstig så vätska, och pratar vi framförallt styrketräning, så är det väl i stort sett onödigt, vill jag påstå, att inta någon sportdryck om det är så att inte man svettas kopiösa mängder inne på gymmet. Går ut och springer en timme eller en halv eller någonting sånt där, då kan det väl finnas anledning att överväga en sportdryck, men oftast inte på ett gym så. Och det finns väl undersökningar som visar att bara man har tillräckliga mängder utav de här grenade aminosyrorna då, antingen från mat eller faktiskt från kosttillskott i kroppen när man går till träningen och har det under träningens gång så att säga, utan att man för den delen behöver inta någonting särskilt under träningen, så ger det väldigt bra effekt.
Ett livsmedel annars, som jag går in lite mer på det, som har varit lite blåsväder, det är ju soja, olika former, som du har skrivit och pratat en del om, vet jag. Du kan få dra den där historien.
Ja, alltså det här med soja är ju rätt intressant, för att det förekommer väldigt mycket vanföreställningar och missförstånd kring soja. Och soja är ju ett bra livsmedel på så sätt att det innehåller väldigt mycket protein. Och det som kanske har läckt ut som inte är så bra med soja, det är att det finns fytoöstrogener i. Och fytoöstrogener, det är en sorts växtbaserade ämnen som ser ut som östrogener. Kroppen uppfattar dem som östrogener. Och det finns en hel del forskning kring fytoöstrogenernas effekt på till exempel bröstcancerformer som svarar på östrogen. Och där finns det vissa rekommendationer då, som inte jag ska ansvarig för här, för det är mer en läkargebit. Men för en frisk, vuxen, normalfungerande person, oavsett träningsnivå, så är soja, skulle jag hävda, en bra källa till protein. Även om det då innehåller fytoöstrogener. Man får alltså inte det som man kallar för bitch tits då, till exempel, som en del faktiskt är oroliga över, som fallet om man då skulle dopa sig med vissa ämnen. Men det är alltså inte samma sak som att äta soja, det kan vi väl utgå
från. En annan grej som du har pratat mycket om och som också är lite blåsväder kring är ju sötningsmedel. Mm. Och det finns väldigt många, bland annat aspartam, där det säger att insulinet höjs, säger man för cancer, hjärntumörer och ja, allt dåligt som finns typ.
Eller hur, ja. Det finns ju så många vanföreställningar kring framförallt då aspartam. Det finns några andra sötningsmedel som också har varit i blåsväret under många, många år. Men det är framförallt aspartam som finns då i light-drycker till exempel och så. Och farhågan att det skulle ge cancer eller minnesförlust eller migrän eller någonting sånt där, det finns det inget vetenskapligt stöd för. En del hävdar att de får migrän till exempel när de har druckit en lightläsk, och upplever man en sån bieffekt då ska man såklart inte dricka lightläsk, men vi hittar inget sånt stöd i vetenskapen för att det skulle vara på det sättet. Sen så är det ju det här med insulinpåslaget, det är rätt intressant för att man får ett extremt litet insulinpåslag av att bara titta på mat eller känna lukter av mat eller befinna sig i en miljö som man förknippar med god mat och någonting som är så att säga behagligt. Och det är en effekt som man kallar för CPIR, cephalic phase insulin response. Och cephalic phase, det har med huvudet att göra. Och den insulinfrisättningen, den är så extremt, extremt liten. Så i de få studier som i alla fall jag har tagit del av, där man har kunnat identifiera ett C-pillpåslag, alltså ett sånt litet initiellt insulinpåslag av då sötningsmedel, sötare livsmedel, där är det så extremt små mängder så att det finns ingen fysiologisk effekt utav dem när vi pratar om då fettinlagring, som brukar vara det som folk i allmänhet är oroliga över. Kan man bli fet av sötningsmedel, söta läsk och sånt där? Och svaret på den frågan är nej, man blir inte fet av det.
Det finns ett samband där som jag tror har lurat en del folk, och det är en annan typ av studier, jag ska få förklara lite den. Och när man ser att flera överviktiga äter mer sötningsmedel eller dricker. Hur kommer det sig?
Ja, det finns ju olika vetenskapliga metoder för att undersöka olika samband och sådär. Och någonting som vi ofta ser i dagspressen, det är hänvisningar till så kallade epidemiologiska studier. Och de är studier på befolkningsnivå. Det man har gjort då, det är att man har skickat ut enkäter till ett antal tusen personer som får svara på frågor kring till exempel sina kostvanor. Och så följer man upp dem här under ett antal år när det gäller vissa hälsoparametrar, om det är det man är intresserad utav. Och sen då så kan man då efter ett antal år se en koppling mellan ett visst beteende eller ett visst livsmedelsintag och ett hälsomässigt resultat. Det kan vara upp i vikt eller ner i vikt eller utvecklingen av vissa sjukdomar eller sådär. Och det man har missat då i massmedia ofta, det är skillnaden mellan orsak och verkan. Eller så att säga att det inte finns en orsak bakom om liksom faktor X och faktor Y som gör att vi kan säga att den ena ger det andra. Och det är det som du är inne på nu, det vill säga att du kan inte säga att sötningsmedel orsakar fetma bara för att du ser ett stort intag av lightprodukter hos dem som är överviktiga. Du kan inte säga att det ena ger övervikt, utan det är snarare så att det är en koppling däremellan som inte gett orsaken till. Och då är väl en kvalificerad gissning, som man då ska våga gissa, att det finns många överviktiga som är medvetna om att man inte ska äta så mycket socker helt enkelt. Och så ersätter man då sockrad läsk till exempel med sötningsmedel, sötad läsk. Och då ser man den effekten. Så frågan är vad man pinpointar. Är det ett beteende eller är det en orsak? Och i ett epidemiologiskt fall så är det inte en orsak någonsin. För studierna är inte designade för att plocka fram skälet till att någonting händer, utan bara att någonting händer. Jag brukar ta det här ett exempel också, och nu bara hittar jag på, för jag vet inte om det är så här, men låt säga nu att röda bilar är involverade i bilolyckor oftare än, vi säger, vita bilar. då kanske det kan bero på att det finns fler röda sportbilar. Det är inte färgen det är fel på, utan det är kanske att man beter sig annorlunda om man har en röd bil än en vit bil. Jag vet inte om det är så, men det är liksom en grej som man kan ha i huvudet liksom, när man funderar över vad är orsakar det ena och så att säga, vad är skälet till att vi ser en viss utveckling.
Det brukar ju sägas att om man inte äter frukost så blir man tjock också. Och det har väl sin grund i det där också.
Ja, lite grann så att man har ju sett då i de studierna på befolkningsnivå att de som hoppar över frukosten, de har en lite sämre hälsa än de som äter frukost. Men det betyder inte att frukosten i sig är viktig för hälsan under förutsättning att man fyller sitt behov av energi och näring. Och det här gäller då, jag brukar säga att jag kan säga så på föreläsningen när jag har en vuxen publik framför mig, men skulle jag åka till en skola och föreläsa för klass 9A på Storstenskolan liksom, eller vad som helst jag hittar på, då skulle jag inte säga att frukosten är oviktig, utan då skulle jag snarare säga att den är viktig, för där är förutsättningarna en helt annan än för dig som sitter som entreprenör på dina arbetsplatser och kan plocka fram din matlåda när som helst. Det kan inte en elev i skolan.
Något som jag tycker är intressant också, som du har skrivit en hel del om, det är ju det här. Dels är det GI, men också GL som inte är lika allmänt känt, som ni gärna kan få förklara.
GI vet ju många då, det är ju glykemiskt index som mäter blodsockerförändringen över tid när man har ätit ett visst livsmedel. Och det som är grejen med GI, det är ju att man har mätt det på motsvarande 50 gram utav upptagbara kolhydrater. Och då betyder inte det att det är 50 gram vitt bröd eller 50 gram morötter eller 50 gram potatis som man har använt i studierna, utan man har tittat på den mängd av de livsmedlen som motsvarar 50 gram kolhydrater som man kan ta upp. Och ska du vara med i en studie där du får testa vitt bröd och se hur det påverkar blodsockret, då måste du äta kanske 100 gram vitt bröd, eftersom det är ganska mycket vatten i vitt bröd, så mycket av det som är i vitt bröd är det som inte är kolhydrater så att säga. Skulle du vara med och mäta grovt bröd så kanske du får äta 150 gram. Alltså någonstans runt 4-5 skivor istället för 3. Men om du ska vara med i en studie där man mäter morötter, där man alltså har sett att ja, men morötter har ett relativt högt GI, vilket också har läckt ut till dagspressen, och vi har en hälsopress som ganska ofta, åtminstone för några år sedan, höll i för kung och fosterland att morötter var inte bra och kokt potatis var inte bra, för det var ju så högt i och är så högt i. Så har man liksom inte någon koll på att mängden mat som ligger på tallriken inte motsvarar alltid 50 gram kolhydrater, utan det är andra mängder som gäller hemma på tallriken.
Om man jämför till exempel potatis och pasta, så är det någon fördel med att äta potatis istället exempelvis?
Ja, precis. Det har ju ett högre så kallat mättnadsindex, så att man håller sig mättare på en mindre mängd energi än med pasta. Så att det är ju en positiv sak med potatis, plus att potatis innehåller vansinnigt mycket andra näringsämnen också. C-vitamin och magnesium och kostfiber till exempel, som inte pasta gör i samma utsträckning när det gäller framförallt C-vitamin.
Någonting som är inne just nu är ju periodisk fasta, som jag tror du har skrivit lite om bland annat också. Hur är din åsikt eller tankar kring det?
Periodisk fasta, det vill säga att man uppehåller sitt matintag under antingen ett antal timmar per dygn, eller att man väljer vissa dagar i veckan där man fastar och så vidare. Det finns olika varianter. Och det finns inget magiskt med periodisk fasta. Jag vet att du har pratat tidigare i podden om just periodisk fasta, och jag håller med om det ni sa då, att det finns inget magiskt med periodisk fasta.
Det är snarare en beteendemodell än en kostmodell.
Det är exakt, och det var precis det jag skrev på bloggen också, att det är ingen kostregim det här med periodisk fasta. Och då var det 5-2 jag hade specifikt i åtanke. Utan det är en beteendemodell, precis som du säger. Och hittar man en modell som funkar för de målen och de förutsättningar också som man har, då är det rätt modell. Och då behöver vi då fylla den modellen med näringsrik mat. Så du ska ju inte äta skräpmat och periodisk fasta och tro att det kommer hända speciellt mycket, under förutsättning då att du är ute efter ett större näringsintag och ett bättre träningsresultat och sådana saker.
Hur ser du att träna under fasta perioden? Är det någon fördel, nackdelar och så vidare?
Det finns egentligen inga fördelar som sådant med att träna fastande, om man nu pratar om styrketräning och muskelutveckling och sådana saker. Om du vill träna dig på att kunna prestera fastän du är hungrig, då är det klart att då måste du ju träna fastande. Det är ju inte ett uttal om det, men vanligtvis på ett gym så är det ju inte det som är grejen. Så att fördelarna finns det väl inte så många som jag ser, eller inga egentligen när det gäller träning rent fysiologiskt. Men däremot så när man pratar om nackdelar så, och vill ha den största optimala effekten av sin träning, då är ju en av nackdelarna att man kanske inte har tillräckligt mycket med aminosyror i blodet för att då kompensera, eller för att tillfredsställa behovet snarare för muskeln då, efter träningen.
Det brukar ju pratas om vissa fördelar med fasta som ska vara bättre än andra kostupplägg, exempelvis mer muskeluppbyggnad, säger vissa. Sänkning av det här hormonet IGF-1,
ja.
Som då sägs bidra till cancer för det. Ja. Det kan man få förklara det där, hur det ligger till egentligen.
Ja, det är lustigt det med IGF-1 för att, eller insulin growth factor 1, eller insulin like growth factor 1 står det för. Och en del är ute efter IGF-1, det är ju bra liksom, för att det har med frisättning av tillväxthormon att göra. Medan andra menar då, att, vilket är sant också, att det finns en koppling med vissa sjukdomar och sådär.
Är det inte så, nu avbryter jag det, förlåt. Men är det inte så att alla, om man lever på kaloriunderskott, att man får samma effekt?
Exakt.
På det?
Ja. Så vitt jag vet så har man inte gjort några explicita studier på de olika typerna av periodisk fasta. De studierna som jag har tagit del av, där har man valt att fasta personerna i fråga under ett visst antal timmar per dygn. Sen så finns det några där man har tittat på det här med att man hoppar över mat vissa dagar också i veckan. Men de allra flesta där har man tittat på att man fastar en längre tid på dygnet. Sen så har man ett koncentrerat matintag resten av dygnet. Och så. Och det spelar ingen roll, så vitt jag vet idag i alla fall, på vilket sätt du åstadkommer din fasta, om det är så att du vill mäta IGF-1 till exempel då. Utan bara att du har ett, som du säger, energiunderskott, kaloriunderskott.
Hur är det med blodsockernivåerna under fastan? Det finns några fördelar, men det är ofta en påstådd grej också kring fasta, att man får ännu bättre blodsocker, eller jämnare.
Alltså när man tittar på diabetes typ 2 patienter framförallt då, som då har problem att styra sitt blodsocker och ta hjälp av inte bara förhoppningsvis bra kost och träning, utan då kan reglera sitt blodsocker om det då behövs ytterligare läkemedel med vissa tabletter och insulininjektioner och så. Där blir ju effekten bra om man jämför med att ha ett överintag av energi. Men då är ju frågan då, är det periodisk fasta per se som är bra? Eller är det ett rimligt energiintag som hjälper oss att hålla ett bra blodsocker? Och då är det bara överförbart till diabetiker. Om du inte har diabetes typ 2, då har du inget problem med blodsockret. Kroppen är jätteduktig på att reglera blodsockret. Så under förutsättning att inte du ägnar dig åt att äta kakor och bullar och glass och inte träna i 20 år, så kommer inte ditt blodsocker att vara i fara.
Bra, det fick vi det klart också. Kostupplägg lite mer allmänt. Vad tycker du man generellt bör tänka på? Vad är det viktiga som ska pointa ut några punkter?
Dels det som jag sa förut, det här med energi och protein. Att det ska finnas i en bra träningskost. Men sen så ska det ju vara näringsrika livsmedel i allmänhet som man baserar sin kost på. Och då kan det handla om att man äter då tillräckligt stora mängder grönsaker och eller frukt om man vill det. Sen så naturligtvis det här med kostfiber är ju ett näringsämne som det finns väldigt få som opponerar sig emot skulle vara hälsosamt. Det vill säga de flesta av oss har nog uppfattning att kostfiber är bra, så att grova livsmedel snarare än bara vita liksom, det är väl en bra bas. Sen kan vem som helst nästan äta vitt bröd då och då, men kanske inte basera kosten på det. Så att det är väl det i stort sett. Och så då det här med vätskeintaget kan jag väl säga så där i förbifarten, så länge du dricker tillräckligt stora mängder vätska för att hålla dig otörstig, så är det tillräckligt stora mängder, så att du behöver liksom inte tänka explicit på vätskan oftast.
Du nämnde lite här med frukt lite kortare i förbifarten. Det är lite blåsväder kring det där. Och det har du också skrivit en del om fruktos och så vidare. Hur är det med frukt? Det blir man kanske chockad det.
Ja, precis.
Det blir lite ledande här kanske. Men.
Ja, men så grejen är att det finns ju en hel del undersökningar som visar att fruktos gör att kroppen blir mer benägen att lagra in fett kring buken. Och det fanns, för några år sedan så vet jag att DN tog upp det där bland annat. Och det var, jag tror att SvD följde på eller om det var tvärtom. Och det var väldigt många tidningar som hänvisade till en undersökning där man hade gett försökspersoner under 12 veckor extremt stora mängder av fruktossötad läsk eller glukossötad läsk. Och så har man sett att de som drack då fruktossötad läsk, de hade en större inlagring av fett kring buken än vad de andra hade och så. Och det där liksom har läckt ut lite grann och missförståtts och bearbetats och så tryckt upp i en ny utlaga eller upplaga nästan. Och sen så har det liksom landat hos folk hemma vid köksbordet som att frukt inte är bra och att frukt skulle göra dig fet. Men då kan man ju säga att mängden, för det första fruktos som finns i frukt, är ju väldigt liten jämfört med de mängderna som man använder i undersökningen när man ska undersöka då med inlagringen av fett till exempel i buken. Så att du behöver alltså dra i dig någonstans runt 20 äpplen om dagen för att komma upp i de mängderna som de hade undersökt i den, bland annat den här studien. Och det är inte normala mängder. Så, så att det, vi ska skilja mellan äpplen och päron brukar jag säga. Det vill säga skilj mellan frukt och fruktos för det första. Och sen så skulle jag vilja se den personen som kan påstå att hans eller hennes övervikt eller diabetes typ 2 beror på att man har käkat för mycket äpplen och morötter. Det finns inte. Jag sätter min yrkesstolthet på det.
Ja, det låter bra.
Ja.
Om man vill sänka sitt energiintag så kan man ju...
Brukar
man
ta bort säga,
exakt. Ja, exempelvis. Men att man ersätter den med grönsaker.
Just det.
Hur ser du på det?
Helt okej. Okay. Näringsmässigt så är grönsaker en fullgod ersättning mot frukt. Och är det så att man är på en sån nivå i sin kost att man inte ens har plats att säga med energimängden som finns i en normal konsumtionsmängd utav frukt, då kan grönsaker vara ett bättre alternativ faktiskt. Men då ska man ju vara också på en träningsnivå eller en nivå överhuvudtaget där man har verkligen kapat bort allt som heter kakor och bullar och glass. För jag menar att man ska ju inte ta bort bananer och äpplen bara för att få plats med kakor. Det är ganska överens.
Det är nog några som tror det.
Ja, man kanske vill tro det. Och jag vet inte vad det beror på riktigt. Men det kanske har att göra med att det är så lätt att ta bort frukt. Vi kanske inte har samma emotionella koppling till frukt som till kakor och bullar och fika och sådär.
Just frukt annars, det kanske inte är det som sagt gör en tjock. Men hur mycket tycker du man bör äta om dagen om man ska ha en rekommenderad mängd?
Det är en jätteintressant fråga. Tittar man på Livsmedelsverkets rekommendationer så säger de 500 gram frukt och grönt per dag. Och det är ju fem enheter då. En banan, en äpple och sen även broccoli och så vidare. Och så. Men frågan är om det är optimalt, det kan vi aldrig säga. Men...
Går det att applicera på alla också, tänkte jag?
Nej, men det gör väl inte riktigt det. Utan det är ju befolkningsnivå som de arbetar på. Som vi får ha respekt och förståelse för. De ger aldrig kostråd på individnivå, det ska vi vara väldigt medvetna om. Men sen så har vi den här intressanta frågan om antioxidanter. För att det har ju varit mycket prat om antioxidanter. Och att det är det som är ett av de stora skälen till att vi ska äta frukt och grönt. Och jag menar att frukt och grönt är nyttiga livsmedel på många sätt. Men provocerande nog så har vi ju nu en hel del undersökningar som har rubbat våra cirklar lite när det gäller vår uppfattning kring antioxidanter. För att backar du 10 år och frågar nästan vem som helst inom professionen, är antioxidanter bra, är det det som liksom skyddar oss mot olika sjukdomar och så? Då hade svaret klockrent varit ja. Idag så är det inte lika säkert. Vi vet att ett intag av frukt och grönt i relativt stora mängder är kopplat till en hög och bra hälsa. Men vi vet faktiskt inte om det är just antioxidanterna längre. Eller om det kan vara så att det kan vara antioxidanterna men de har en viss synergistisk effekt. Så man kan inte plocka ut till exempel vitamin C och vitamin E och så något annat vätskrämt ämne som finns i till exempel apelsin eller broccoli. Och ge det som ett tillskott och förvänta sig att få samma effekt som om man mumsar i sig alla morötter och så vidare. Så att utifrån det perspektivet så kan man säga att rekommendationerna är ju relativt osäkra när vi alltså pratar om antioxidanter. Och det är till och med så att USDA har tagit bort den standardiserade tabellverket för så kallade ORAC, det vill säga oxygen radical absorbance capacity, som är en sorts måttstock för antioxidanter i livsmedel. De har plockat bort det från sin hemsida med hänvisning till att det används för mycket i kommersiellt syfte, och vi vet inte om det är antioxidanterna som ger den här hälsomässiga effekten.
Man har väl sett när man inte har antioxidanter som tillskott att man får inte samma effekt. Nej. Som om man äter frukt och grönt och
Nej,
så vidare.
Det är helt riktigt. Och för det första så är det ju fråga om vad man ska mäta. Ska man mäta fria radikaler i blodet? Kanske i urinet? Ska man mäta, jag inte vet väl jag, vad man, mitokondriernas funktion? Inte vet väl jag vad man vill mäta liksom från gång till gång. Men om man för det första då kommer överens om att ja, men vi säger att till exempel fria radikaler i urin, det får vara ett bra mätvärde för att ta reda på vilken antioxidantstatus du har. Om man tar en sån undersökning som jag har tagit del av bland många, då hade de försökspersoner som fick äta 300 gram broccoli per dag i 3 veckor. Så jämförde man det med folk som fick äta ett tillskott som innehöll vitamin C, vitamin A och ubiquinon 10, som också är en ganska vanlig tillskottsvariant av näringsämne på helt lösa grunder, kan jag säga. Så var alltså skillnaden i fria radikalmängden i urin, det vill säga det som liksom på något sätt spårar hur bra status man har när det gäller antioxidanterna, den var samma när man hade tagit antioxidanttillskottet. Men de som hade fått broccolin då, de hade fått en 30% reduktion av fria radikaler i urinet. Så om det är hälsosamt, ja, men då är det ett tecken på att broccoli är bättre än tillskott.
En annan grej som jag tycker är intressant som du har skrivit mycket om, det är kolesterol.
Mm.
Som det debatteras lite om hur pass farligt det är och så vidare.
Mm.
Så du kan få dra igenom den där biten.
Ja, kolesterol. Det är ju väldigt många som är oroliga för till exempel att inta för mycket ägg. Och så, för att ägg innehåller väldigt mycket kolesterol, och det gör ju räkor till exempel också och sådär. Men det vi ska ha klart för oss, det är att kolesterolvärdena i blodet, de återspeglas inte av hur mycket kolesterol som finns i maten. Och upptaget av kolesterol är så explicit reglerat för att kolesterol är ett sånt oerhört viktigt ämne i kroppen. Vi ska inte kunna ta upp mer än vad vi har användning för. För att då kommer det någonting att sättas ur spel, eller någonting kommer att bli försämrat och så vidare. Och det som är problemet då med kolesterol, det är att höga kolesterolvärden har satts i samband med, eller har en väldigt klar samband med, vissa hjärt-kärlsjukdomar, diabetes typ 2 till exempel också. Och då är frågan om ifall det är maten i per se det är fel på, eller om det är den egna produktionen det är fel på. Så att maten, under förutsättning att du är frisk och vuxen och inte har några anlag för att utveckla höga kolesterolvärden, där är vi väldigt nära konsensus, vi är väldigt nära en sorts en överenskommelse om att vi inte har något, att det inte är farligt helt enkelt att käka mycket kolesterol. Det som är farligt är att överskrida energimängden som vi behöver på lång sikt. Så, och kolesterol är ett viktigt ämne, vi behöver dem för alla de här 10 upp till 13 cellerna som vi har i kroppen, en etta med 13 nollor efter. Och det är klart att har vi inte tillräckligt mycket med kolesterol, då skulle det inte heller vara bra. Så att kroppen är jätteduktig på att reglera det där, och då naturligtvis som komplement till maten också producera sitt eget. Och det där finns det jättemycket bra underlag också som verkligen stödjer oss i den biten. Det finns undersökningar på vegetarianer, och vegetarianer får ju inte i sig speciellt mycket kolesterol med kosten. Det är då man äter ägg och eller mjölk som man eventuellt får i sig lite grann, men äter du inte speciellt mycket av de livsmedel, så innehåller ju inte deras livsmedel speciellt mycket kolesterol. Men ändå, till och med hos veganer som verkligen utesluter allting som är animaliskt, finns det alltså de som har höga kolesterolvärden. Så att från båda hållen har vi närmat oss en konsensus om att maten i sig nog spelar en mindre roll för kolesterolmängden i blodet. Utan det som är, alltså nu jag pratar om kolesterolmängden i maten. Sen så är vi inte överens om i vilken utsträckning som till exempel mättat fett skulle vara farligt just för kolesterolvärdet. För vi vet egentligen inte om det är kolesterol per se som är farligt eller om det är faktiskt en markör för någonting annat. Det råder olika uppfattningar om det.
Mm. Det där med kolesterol kan ju svänga åt andra hållet också, att det uppfattas som extremt bra. Mm. Och är framförallt ofta för testosteronproduktionen. Och att man äter mer kolesterol, trycker i sig äggula och allt vad det nu är, så mm. ska man producera ännu mer av det.
Mm.
Fungerar det?
Nej.
Nej.
Det gör det.
Finns det någonting med kosten man kan göra för att höja sitt testosteron? Eller är det mer att man ser till att ha alla behov på plats?
Ja, alltså alla näringsämnen är ju inte direkt kopplade till testosteronnivåerna. Så att det finns, så länge du inte har brist på energi eller brist på ett näringsämne, så kan du inte utöver det du redan gör med kosten öka ditt testosteroninnehåll i vävnaderna. Det går inte. Däremot så kan du ju med en sjuklig kost minska ditt testosteronvärde. Och då pratar vi om självinducerat svält till exempel, som vid ätstörningar och så. Och det är ju verkligen inte bra. Men du kan inte höja det utöver det som är normalt, så att säga.
Då är det bättre att träna sådana fall.
Det är väldigt mycket bättre att träna än att sitta hemma och tro att man ska få större biceps av och käka bara ägg och inte träna.
Någonting som är intressant just vad gäller träning är det här med PVO-produkter. Mm. Alltså pre-workout som man tar innan då för att få en extra boost under passet. De är ju lite blåsväder också, de där produkterna. Lite halv eller kanske helt suspekta ämnen i dem ibland. Vad funkar i som finns i de där egentligen och vad funkar inte?
Det finns väl några få ingredienser som egentligen är värda att ha i en PVO. Det är, till exempel kreatin, det vet vi. Det är bevisat att det finns en effekt av det hos de som svarar på det, ska man säga. För att ofta så ser vi i litteraturen mängden eller andelen 30% som är så kallade non-responder, som inte får någon effekt av kreatin av någon anledning. Och sen så har vi då ett mycket intressant ämne som vi tror jag kom in på förut, som är nitrat och rödbetsjuice då, som vi har tittat på framförallt, som innehåller väldigt mycket nitrat. Så någon nitratkälla. Och sen också är det ju rätt så intressant med betalanin också, även om betalanin fortfarande har ganska långt att gå när det gäller forskning för att verkligen kunna säga att det är någonting som påverkar oss positivt. Det verkar som att det fungerar, men jag vill fortfarande se lite fler studier och bättre gjorda studier också. Men sen naturligtvis också koffein är ju någonting som vi vet fungerar.
Något som ofta finns i också är ju arginin,
ja.
Ett kosttillskott som sägs ju ökat pump då, alltså när man tränar. Vad tycker du om det?
De undersökningar som jag har tagit del av hittills, de gör gällande att arginin är inte någon jättebra källa till NO, det vill säga det som vi faktiskt är ute efter när vi äter nitrat. Arginin har en omvandlingsenzymatisk väg i kroppen från arginin till NO, eller kväveoxid som är ett hormon som ökar blodgenomströmningen och gör mitokondrierna lite mer effektiva när det gäller sitt syreupputnyttjande och så. Men jag skulle inte i dagsläget säga att arginin är den bästa källan till NO. Skulle jag inte göra.
Mm. Vårt förekommande kosttillskott är också proteinpulver då, för många vill få i sig väldigt mycket protein.
Mm.
Man brukar prata om lite olika gränser kring protein, vad som är farligt, vad som är bra, vad som är optimalt och så vidare. Mm. Kan man inta en mängd som är farlig för njurar och så vidare, som det brukar sägas?
Inte om du är frisk och kry från början och inte har ligger i riskzonen för någon djurskada, så verkar inte protein i en så stora mängder som vi menar här då, kanske 3 gram uppåt skulle vara farligt. Så att de undersökningar som ligger till grund för de här tidigare rekommendationerna om att vara försiktig med sitt proteinintag, de kommer ju från djurstudier och patienter med redan existerande njurskada, och där ska man såklart ta hänsyn till andra saker, och det är ju läkarkåren då som ska sköta den biten och professionen inom sjukvården. Men pratar vi om friska individer så är det inga problem alls att äta stora mängder protein så vitt vi vet idag.
Finns det någonting man behöver tänka på när man väljer sin proteinkälla? För det vet jag också, du har skrivit en del om att det är så kallad kvalitet på olika proteinkällor.
Mm.
Man vill komma åt mängden aminosyror och så vidare.
Ja, de animaliska produkterna, de är ju överlägsna de vegetabiliska när det gäller aminosyraprofilen. Och då är det framförallt de här grenade aminosyrorna som vi är ute efter. Och framförallt leucin som är ju den kanske mest betydelsefulla av de här grenade aminosyrorna. Så att kött och fisk och fågel och ägg och mjölk och mejeriprodukter, det är ju de mest värdefulla proteinkällorna som vi har ur det perspektivet. Men sen så är det absolut inga problem att vara vegetarian eller till och med vegan, under förutsättning att man vet hur man ska kombinera olika proteinkällor med varandra för att då få den här väldigt, väldigt förnäma profilen av aminosyror.
Mm. Om man köper det proteinpulver som man hade tagit i träningen då, man blandar in extra leucin, finns det någon idé med det?
Jätteintressant fråga. Bara häromdagen så läste jag en sån undersökning som har gjort på soldater i USA. På tjänstgörande soldater, alltså i fält. Och enligt den undersökningen så ville det liksom, man ville få fram att en extra tillspetsat proteinpulver med leucin skulle ge extra effekt. Eller om det till och med var hela gruppen BCAA skulle ge extra effekt. Mot att, så att säga, bara ta ett vanligt EAA-tillskott, alltså essentiella aminosyror. Och så när man läser i den studien hur de har gjort rent metodologiskt, så ser man att då var genomsnittsintaget av protein 1,2 gram per kilo kroppsmassa av dag, vilket är ganska lågt. För de som är vana de här mängderna så och pratar om de här mängderna, så är väl snarare någonstans runt 2 än ett mål för de flesta som kör hård styrketräning och även hård konditionsträning faktiskt. Så 1,2 väldigt lite, det är knappt så att allmänheten skulle gå runt på det, skulle jag vilja påstå, för det finns bra effekter utav att ligga lite högre än vad många gör faktiskt i proteinintag.
Kan man få, det här kan vara lite klurig fråga, kan man få en bättre effekt med ett lägre proteinintag men med proteinkällor som har bättre aminosyreprofil, eller ett högre proteinintag som har sämre aminosyreprofil?
Oh ja, absolut. För att det är som många, bland annat en forskare som heter Philip, som inte jag misstår mig, han som har skrivit bland annat mycket om just att det är proteinkvaliteten det handlar om. Och då i samband med träning naturligtvis. Men alltså, du kan äta skräpprotein. Du skulle kunna äta gelatin till exempel, som har ett väldigt lågt så kallat biologiskt värde. Och inte få ut någonting utav det i stort sett. Jämfört med att dricka ett litet pyttet glas mjölk och få förmodligen bättre effekter då där. För att aminosyraprofilen är så mycket bättre. Så att den här studien som jag tog upp förut då, med extra BCAA i EAA-tillskottet till exempel. Ja, under förutsättning att inte du får i dig tillräckligt mycket från början, så skulle extra BCAA ge någonting. Men är det så att du får i dig tillräckligt så utav EAA redan från början, då är det sannolikt inte så att du får ännu större effekt av mer BCAA explicit.
Vi backar man lite här, tänkte jag, tillbaka till det här med kolesterol. Jag pratade om testosteronhalter. Mm. Så håller vi oss ändå kvar vid kosttillskott, för det finns ju de här testosteronboosters som säljs på lite här och där. Mm. Hur dåliga är de?
Ja, de är så dåliga så att de inte är värda att ta upp egentligen i ett vetenskapligt sammanhang. Det finns inget stöd för att de här skulle funka under förutsättning att de då är lagliga. Så lagliga preparat ökar inte testosteronhalten.
Mm. Det brukar göras lite studier, alltså det brukar, om man läser på en så här förklaring kring det, varför den ska fungera, så finns det ju ofta att de hänvisar till en studie där det står att den ökar testosteronhalten och så vidare. Mm. Men då är det ofta i samband med att man börjar träna och kanske inte har tränat alls innan, och då får man ett samband där som de kanske inte vill dra upp egentligen.
Precis, alltså tar du en bunt nybörjare och får dem att börja träna, då skulle du klart se skillnad efter bara ett par veckor på dem. Så då har det nog inte så mycket med just det tillskottet att göra kanske.
Bra. Så strunta i testosteronboosters helt enkelt.
Ja, lägg pengarna på
det. På tal om pengar, om man backar man lite till det här med kostupplägg lite mer generellt. Mm. Om man tar en sån här ätardag när man går ut och kör någon slags matturné på stan. Mm. Finns det någon idé med det, tycker du?
Rent beteendemässigt så finns det en idé med cheat days eller ätardagar eller vad man vill kalla det för. Eftersom om man är på en väldigt strikt diet, man kanske vill skala bort några procentenheter fett eller till och med rådeffa inför någon tävling eller vad vet jag, då kanske det är svårt att motivera sig och ligga på den extrema dieten som det verkligen handlar om då, om man inte någon gång då och då får falla till föga lite grann och käka någonting som man verkligen är sugen på. Kyckling och torsk och ris i all ära, men inte kanske 365 dagar om året. Om man nu inte får så långt. Det finns en del som är. Men så att beteendemässigt, ja, jättebra för många. Men det finns inget fysiologiskt skäl, så vitt jag känner till att ta en ätardag som sådan. Sen kan det naturligtvis vara så att det finns en indirekt anledning till att det är bra att ha en sån ätardag. För att låt säga nu att du ligger på ett ganska kraftigt energiunderskott. Och så ska du köra tunga ben. Det kanske är rätt bra då att ha med sig en ätardag i bagaget då inför det träningspasset. Men då är det ju inte ätardagen med det här som vi kanske vanligtvis föreställer oss lite onyttig mat om du vill, så här glass och panka, glass och pizza och vad det nu kan vara för någonting. Utan det kanske är energimängden som sådan då.
Har du använt dig själv när du tävlade förut?
Jag har ju aldrig deffat, ska jag ju säga. Ja. Nej, som styrkelyftare så ska man ha två fingrar späck.
Har du använt det annars då? Vad brukar du själv bli sugen på, säger så?
När vi pratar om utrymmesmat så är jag väldigt... jag tycker det är väldigt gott med glass faktiskt. Vaniljglass och så. Sen är choklad i stora mängder kan jag tycka är jättegott. Men jag får liksom ingen emotionell kick utav det som... Jag vet att många beskriver att de får att... Och de identifierar sig nästan med matbeteendet och... Och nu ska jag äta det här och man kan komma ihåg väldigt mycket saker om vilka karotter som låg på bordet när man skulle äta den här middagen och sådär. Nej. Alltså mat för mig och många med mig, säkert du själv också, det är energi och näring. Sen så får det gärna smaka gott, men det är inte alltid det behöver göra det. Det är bara en bonus om det gör det. Och sen så kan det vara gott ibland om ta en glass eller ta en chokladkaka och så tänker jag inte mer på det om det är... tre chokladkakor eller om det bara är en bit liksom. Det spelar liksom ingen roll.
Vad man inte gör varje dag.
Nej. Men jag kom in på den. Jag har aldrig deffat per se, för jag har aldrig behövt det i och med att jag har legat i viktklassen minus 67,5, och det är där som jag vanligtvis ligger. Men däremot så gjorde jag tvärtom en gång. Jag körde den numera berömda Ankis chokladbollsdieten. Som jag gärna kan...
Det låter lockande.
Ja, det är väldigt lockande. Det var de första två dagarna, kan jag säga. Jag ville se ifall jag orkade lyfta mer om jag ökade mitt intag extremt mycket inför tävlingsdagen som var en lördag. Så på måndagen så började jag äta chokladbollar som komplement till den vanliga maten också. Så under den veckan så drog jag i mig med vad... Och det var motsvarande två sådana bigottpaket av 600 gram med socker och havregryn och kakao. Liksom. Det var ju jättegott de två första dagarna. Och himmel vad jobbigt det var. Fredagen där, jag kan säga att jag inte äter så glad på det sedan dess. Det var riktigt äckligt alltså. Men jag var stark som ett troll och slät som en säl, men det gick... Det var då jag vann.
Du fick ut någonting av det i alla fall.
Ja, det fick jag.
Så vill du min SM så ät chokladbollar.
Jajamän.
Jag tänkte gå in på en annan sak som jag tycker är väldigt intressant. Som inte belyser sådär jätteofta. Det är det med bisphenol A.
Mm.
Som, jag vet inte om du har skrivit om det själv. Men vi har pratat om det förut.
Mm. Bisphenol A, det är ju inte riktigt inom gränsen för mitt expertområde. Men jag känner till en del om det. Och det är ju ett ämne som man använder som mjukgörare i plast. Så det finns i plastburkar och det finns på insidan utav locken på glasburkar. De tänker det som ska hålla tätt då. Men också i utskriftpapper. Och nu är det ju tack och lov så att man har ju förbjudit bisphenol A eller BPA som förkortas då. I produkter som vänder sig till barn som är 2 år och yngre. Just med hänvisning till att i djurstudier så ser vi att det finns en hormonrubbande effekt utav BPA. Och sen har det varit svårt att identifiera den på människor. Men i djurstudier så ser vi det. Och jag tycker att det är bra att man håller en säkerhetsmarginal som är väldigt kraftfull. Och jag, för min del så skulle de gärna få utöka det förbjudet också till något annat. Men även för vuxna. Men frågan är ju då vad man ersätter det med. Det är ju det. Det var någon på radio jag lyssnade på något program just om BPA för länge, länge sedan nu. Och då var det någon om hon var toxikolog vågade jag inte svara på, men hon sa att har man inte BPA så har man väl BPB eller något annat då i alfabetet liksom genom på. Så att vi måste ju veta vad vi ersätter ena med också.
Hur pass farligt kan det vara? Nu har jag inga bevis direkt där, men vad kan hända? Jag har läst lite att det är kopplat till barnfetma och så vidare. Finns det något stöd för det?
Jag kan inte säga någonting om just barnfetma. Det är däremot... kan uttala mig om som finns på djurstudier, det är just det här med hormonrubbningen. Och ska man vara jättepopulär vetenskapligt sätt att diskutera nu då, så har ju fetma ibland med hormonrubbningar bland annat att göra. Men det skulle vara väldigt svårt att liksom säga att det ena måste ge det andra, för att vi har sett fertilitetsbekymmer i det ena fallet och då skulle det leda till obesitas. Alltså absolut inte så. Men det jag skulle vilja bara poängtera när det gäller BPA, det är att vi har ju ganska mycket BPA-rika produkter runt om oss. Så att även om vi förvisso då har ett ganska lågt exponeringsvärde för BPA och inte utsätts för så jättemycket, även om det finns i nästan allting runt omkring oss, så finns det ju andra kemikalier runt omkring oss också som kanske på något sätt kan samverka. Vi vet ju ingenting om det där. Det är det som är problemet. Så att jag tror att det är bra att man verkligen sätter fingret i ögat lite grann på kemikalieindustrin och sätter vissa förbud och höjer kriterierna helt enkelt för vad som ska få användas.
Mm. Det tror jag är viktigt att det kommer ut lite mer faktiskt.
Det tror jag också.
En väldigt vanlig och ganska stor fråga, det är det här att man försöker gå ner i vikt. Och så brukar man få höra det här, jag kan inte gå ner i vikt. Ja. Vad kan det bero på att det inte händer någonting?
Det är beteendet.
Kan du gå in på det lite mer detaljerat?
Ja, det var inte klart, tror jag.
Nej.
Det har att göra med att man har inte hittat en modell för sitt levande i allmänhet och kanske sin kost och träning i synnerhet som passar ens vardag. Så det blir enklare att falla tillbaka på de vanliga mönstren än att då applicera nya vanor för att då åstadkomma en viktminskning om man nu är ute efter det.
Exempelvis om man håller en väldigt strikt diet men dricker en del alkohol till det, hur mycket skada gör det? Det är mycket man
lägger energimässigt, det är ganska mycket energi i alkohol. Och inte bara i alkohol utan också i alkoholrika livsmedel. Så vin och öl är ju ganska energirikt. Så att du kan ju, ja, har du inte druckit med vanliga glasen vin en gång i veckan eller två gånger i veckan eller vad det kan handla om, så kan det faktiskt vara ganska stora energiskillnader som det blir. Så något glas då och då kanske man inte behöver förbjuda så, men man ska ju vara medveten om att om viktminskning är målet, då är alkohol inget bra livsmedel.
Man brukar säga att vin är nyttigt annars.
Ja.
Vad har du på sig kring det där?
Jag tror att det är väldigt farligt att prata om alkohol som nyttigt överhuvudtaget. Vi har sett en koppling mellan ett ökat skydd mot vissa sjukdomar när det gäller vinintag och så. Men andra sidan också en samtidig ökning av andra sjukdomar. Så tittar man på till exempel vinintaget i Frankrike, så har ju det en ganska stor koppling till skrumplever till exempel. Det kanske inte är så mycket andra hjärt-kärlsjukdomar man hittar, men då är det å andra sidan ganska mycket skrumplever, så vitt jag har förstått.
Mm.
Så att man ska inte prata om vin eller alkohol överhuvudtaget som någonting nyttigt. Och den nyttiga effekten som man ser på kärlsystemet när det gäller alkohol, det är ju alltså i mängder som motsvarar matskedar. Inte decilitrar.
Och inte flaskor.
Inte flaskor. Nej, verkligen inte.
Ja, bra. Ska vi se, vi går vidare här. Någonting som jag tycker är intressant i det här, eller intressant, någonting som jag tycker är ganska kast i det här med algkurer.
Mm.
Man ska rena kroppen och så vidare. Vad tycker du om det?
Alla de här reningskurerna, det är bara trams. Det är bara trams. Det finns inget piller, ingen kur och ingen dryck och inget vad det nu kan vara för någonting som då så att säga renar kroppen. Snarare om man ska vara riktigt vetenskaplig så kan man ju säga så här, att frågan är i vilken utsträckning som du vill träna kroppen. För att de processerna, de ämnena som finns lagrade i din kropp, de finns ju i fettväven. Och om du leker med tanken att du skulle frigöra alla de ämnena på en och samma gång, ja, då kanske du får en extremt hög exponering för vissa tungmetaller och det PCB och vad det kan vara för någonting. Så att inte ens om det fungerade skulle jag rekommendera det, ja, faktiskt.
Finns det en annan kosttillskott som du alltså inte rekommenderar som till och med kan vara dåliga och skadliga?
Det finns ju de här kosttillskotten som man då hittar på vissa obskyra nätsidor och det är massa hemliga örter och sådana saker. Jag tycker att man ska vara lite försiktig och köpa preparat som man inte faktiskt vet vad det är. Och det är ju ganska ofta nu som vi ser pressmeddelanden kring vissa tillskott som innehåller farliga substanser eller till och med tungmetaller var det senaste nu, kvicksilver om inte jag misstår mig, som fanns i någon ört som man kunde köpa hem och så vidare. Så att äter man tillskott så bör man beställa dem från ett ställe som är professionella, så ska jag säga.
Äter du något kosttillskott själv?
Jag har inga åsikter om folk som äter tillskott. Jag har ätit tillskott tidigare. I dagsläget gör jag inte det. Mm. Ja, man bortser från D-vitamin faktiskt har jag.
Det kan jag förklara lite kring. Det är ganska hypat just nu.
Ja, D-vitamin har jag fått ögonen på i ganska många år. Och det är kul att det har blivit så, som du säger, hypat. Vi har ett så dåligt solexponering i Norden. Så att vi får inte tillräckligt mycket med D-vitamin via solen när vi går ut året runt. Så att speciellt på vinterhalvåret så är det viktigt att ha ett ordentligt D-vitaminintag via kosten. Och sen så är det också spannet mellan det rekommenderade dagliga intaget och den övre nivån, UL, upper level. Den är ganska generell, alltså liberal. Den är ganska stor, det spannet. Så att det gör ingenting att ta ett extra D-vitamintillskott utöver det som man får i sig med maten. Även om man då käkar mycket fisk och ägg och dricker mycket berikad mjölk och sådana saker. Och D-vitamin är så oerhört viktigt för så många processer i kroppen. Så att det är man orolig över att få i sig för lite, då ett tillskott i så fall en enkel försäkring.
Mm. Sen ska man säga att det händer ju många andra processer i kroppen och ute i solen också. Så att man inte kanske ersätter det enbart med D-vitamin, om man skulle gå utomhus också. Alltså inte folk stänger sig in helt.
Attans också. Jag trodde inte jag skulle behöva gå ut något mer. Bara sitta hemma och läsa studier och träna. Ja,
en annan grej som är intressant vad gäller det där, det är magnesium, en mineral. Mm. Som är inblandad väldigt mycket i kroppen. I 300 enzymsystem ungefär.
Mm.
Som sägs bland annat att ge bättre sömnkvalitet och så vidare.
Mm.
Finns det några bevis för det?
Ja, det finns väl en hel del stöd för det. Sen är det väldigt många inom vetenskapsfalangen som drar sig för att säga bevis, för det är väldigt starkt. Men det finns väldigt starka stöd för att hävda att magnesium har med sömnkvalitet att göra. Det gör det. Sen är inte jag någon expert på sömn, ska jag ju ödmjukt erkänna. Men jag har ju stött på frågeställningen i studier som jag har läst. Och det verkar som att det finns en hel del för att hävda att magnesium kan vara bra på olika sätt.
Finns det några negativa faktorer med att inta magnesium som kosttillskott exempelvis?
Inte så vitt jag känner till, under förutsättning att inte du har en extremt hög dosering såklart. Sen så kan jag väl flagga för en sak som kan vara till hjälp för många konsumenter. Som kanske inte tillskottsbranschen kommer tycka om nu. Men jag är ju inte sponsrad eller knuten till något tillskottsföretag, så jag får säga vad jag vill.
På dem
bara. Magnesiumoxid är en väldigt vanlig källa till magnesium i olika fasta preparationsformer. Tabletter och kapslar. Och magnesiumoxid bryts inte ner nämnvärt i mag-tarmkanalen, så vi tar alltså inte upp särskilt mycket magnesium ifrån magnesiumoxid, utan det trillar bara raka vägen ut. Så ska det vara en bra källa till magnesium, då ska det vara, om du är fullt frisk och så, då kan det vara karbonat. Däremot om du är äldre eller står på ett läkemedel som är utav det antacida slaget, det vill säga att du har syrauppstötningar och så får du något syradämpande till exempel, då kan det vara bekymmer att ta upp även karbonatbundna mineraler. Och då kan citrat vara ett ännu bättre val faktiskt.
Hur är det med mängden med magnesium? Det finns ju en såklart rekommenderad mängd som brukar stå på de här burkarna. Och sen så brukar man prata om att den rekommenderade behöver inte vara densamma som den optimala.
Nej.
Exempelvis.
Nej.
Hur ska man veta hur mycket man ska ta?
Ja, om man ska vara på den säkra sidan så är ju rekommenderade dagliga intaget det man kan börja med så att säga. Och är det så att man av något skäl tror att man behöver mer, då menar jag att oavsett vilket näringsämne vi pratar om, då ska vi nog gå och ta ett venprov faktiskt för att undersöka om det verkligen är så att man har dels en verklig brist eller en subklinisk brist på någonting, det vill säga ligger nära en faktisk brist. Men är det så att man ändå känner sig trött och hängig, då kanske det inte riktigt beror på att man har brist på det ena eller andra näringsämnet alla gånger heller. Så att vi ska vara lite försiktiga med att överdosera i stora mängder i alla fall en hel del näringsämnen. Magnesium har vi större tolerans för än järn till exempel, men vi ska generellt sett inte överdosera.
Allt med måtta helt enkelt.
Allt med måtta. Man kan ha ögonen på det här UL, upper level.
Mm. Bra. Jag tänkte att vi ska börja runda av lite. Då ska du få berätta hur man kan komma i kontakt med dig eller följa dig om man vill följa en gruppen av dig.
Ja, vad kul. Det nästan enklaste är ju att googla på mitt namn, Anki Sundin. Och vill man gå direkt till hemsidan så är det ngruppen.se, n som i Niklas och inne, inga skiljetecken brukar jag säga. Och har man Facebook och Twitter så finns jag där också. Och jag tycker det är jättekul med nya Facebook-vänner som det heter. Så det är bara att man slänger in en sån förfrågan.
Har du någon kommande föreläsning man kan gå på om man vill?
Nej, jag har inga öppna föreläsningar. Mm. Utan min affärsidé kretsar kring förbeställda föreläsningar. Men blir det någon så bjuder jag in dig.
Ja, det är bra det. Det där, då tar vi stänger igen här. De som har kritik, positiv eller negativ, kan kontakta mig på Improme. Det gör man via min blogg. Där finns alla mina kontaktuppgifter. Då tackar vi Anki för idag.
Tack så mycket.
Tack.